Värvet görs i samarbete med Acast.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå 2 flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på saseurobonusmastercard.se. saseurobonusmastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet. 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 Värvet.
Ja, men hej och välkomna till Värvet, avsnitt 65. Ja, välkomna. Välkommen kanske jag ska säga. Jag tänker mig att du är en du. Och är det så att ni är en ni, så, alltså ett gäng, så vill jag att ni ska känna er välkomna allihopa. Men jag vill inte att ni ska tro, att du ska tro att jag niar er. För det är emot. Det tycker jag vi ska sluta med. Hur som helst. Välkomna. Eller välkommen då. Den största nyheten just nu för Värvet är att Sony Xperia Z är dess nya sponsor. Och så kommer det att vara nu under en månad ungefär. Jag satt på i ett mötesrum i Stockholm och så fick jag den här fina kartongen med en ny Xperia Z i. För att de ville att jag skulle veta vad jag snackar om. Fullt rimligt. Men jag kände så här, herregud. Jag har ju hela mitt liv i min iPhone. Hur sjutton ska jag få över det? Helt enkelt. Men då visade det sig att det har de tänkt på Sony. För att det finns en liten knapp för oss iPhone-ägare. När man synkar sin Xperia Z så står det så här, säkerhetskopiera från iPhone eller någonting sånt där. Och så bara funkar det per automatik. Så nu har jag den här telefonen i min hand och ni kommer på olika sätt att få höra om det i en månad. Stay tuned helt enkelt för mer Xperia Z. Ja, dagens gäst heter Oskar Lindros och det var ju han som sjöng och skrev den här låten som ni precis hörde en snutt av. Jag blev helt knäckt när jag hörde den för ganska exakt 3 år sedan. Jag är så himla glad att han var här. Det var några veckor sedan, jag vet inte om ni har förstått det, men jag ligger i ganska bra till just nu på grund av orsak. Nu är det så, och han har precis släppt en ny skiva. Den kom i torsdags tror jag, och jag har redan hunnit lyssna ganska oproportionerligt mycket på den. Det blev ett härligt också. Men framförallt härligt snack med Oscar, och det ska du få höra nu. Hur har din dag varit?
Hur har min dag varit? Det har varit svinbra dag. Jag sov hos min tjej.
Henne träffade jag häromdagen. Hon jobbar på skivbolag.
Just det.
Trevlig.
Det tycker jag också.
Ja.
Men jag sov sen när hon brunch tull. Så gick jag ner till det här nya.
Hon berättade också att ni har lite svårt att komma. Alltså det,
kom.
Ja, exakt. Att ni nästan aldrig kommer samtidigt. Vilket jag tyckte det var konstigt att hon berättade det. För jag har aldrig träffat
henne. Nej, exakt. Bara för
lite
lunch.
För privat.
Ja. Jag vet, hon är så där.
Ja, när hennes kollega var med också. Ja. Nej, men att ni har lite svårt att komma vidare till liksom samboskap. För att ni, ja, ni är liksom lite för inrutade i era respektive bostäder.
Precis. Jag bor ju även i min studio.
Okay.
Så att jag är beroende av att bo på ett ställe där jag kan spela in musik.
Mm.
Så att då jag är liksom rätt mycket så här ungkarlsnubbe som har mitt lekrum uppbyggt liksom.
Plus att du ligger runt jättemycket.
Exakt.
Ja.
Och då, så att det är därför jag har en ljudisolerad studio. Mm.
Nej, förlåt. Det var omöjligt.
Det var väldigt hemskt. Men just det, du frågade om min dag, då svarar jag att...
Ja, just det. Du sov hos henne.
Jag var, ja, men precis. Så var jag, skulle jag göra några intervjuer innan här.
Ja, du har gjort några intervjuer.
Mm. Men då vet jag med mig att jag liksom kan vara lite grinig. Att det kan vara bra att sitta i 2 timmar och bara dricka kaffe och sådär. Så gick jag ner till det här nya Hornhuset.
Mm.
Som de har döpt det till så poetiskt i Hornstull.
Mm.
Och de hade ingen frukost. Så de har byggt det där för alla våra miljarder. Och så finns ingen frukost. Det tycker jag är synd. Det är ingen... Det finns ingen allmän nytta i det.
Nej.
Om man fan inte ens kan äta frukost där.
Så då fick du ingen frukost?
Jag fick en inplastad macka.
Mm.
Så att jag är halvgrinig nu.
Ja, jag förstår det. Ja. Behöver du någonting?
Nej, men jag har ju mitt snus här och kaffe och dig.
Mm.
Ett piano bakom mig. Är det okej att jag blottar mig här?
Ja, du ser vältränad ut.
Det tackar jag för.
Hur håller du dig i form?
Jag tränar inte, jag bara liksom går ner i vikt när jag spelar in skivor.
Du har någon liksom sån inbyggd bra metabolism eller?
Alltså jag tror min mamma var, hon vägde liksom 45 kilo fram tills hon fick barn. Så jag har smalhet i släkten.
Mm.
Så det är jag väldigt glad över. Fast jag dricker ganska mycket bärs och sådär.
Mm.
Så sätter sig inte det än.
Röker du?
Jag rökte sedan jag var 14 och så slutade jag för 2 år sedan. Jag var på höstturné. Och det var jävligt så här skönt att sluta med det. Och jag förstod hur det kändes att vara vuxen utan att vara rökare.
Mm.
Liksom. Jag visste inte om hur det var att vara i en vuxen kropp utan att röka. Men nu hade jag ett återfall igen.
Men ett återfall?
Ja.
Okej.
Okay. Liksom så här, tycka synd om sig själv. Liksom spela en skiva, gå upp i källan. Röka sig.
Mm, jag förstår. Ja. Men är du fri igen?
Jag är fri.
Ja. Mår du bra?
Mm, jag mår bra.
Ja, men om du nu har redan gett några intervjuer idag, känner du dig liksom... För jag, själv tycker jag ju, men då är jag ju inte alls lika medietränad som du. Men jag tycker att det är oerhört... Det är mer påfrestande att vara intervjuobjekt än att vara intervjuare.
Ja, alltså jag försöker vänja mig. Och jag försöker att... lära mig koderna liksom, av hur man ska låta sig bli intervjuad och förstådd.
Mm.
Men det, jag har faktiskt inte fått någon mediaträning. Jag funderar på att gå någon mediaträning för att jag känner sällan att jag får fram min poäng i liksom, korta format som ja, tidningar, en sida.
Mm. Brukar du be att få kolla på dina citat apropå?
Ja, definitivt. Mm. Definitivt. För att ofta så pratar man om jävligt personliga saker. Och då kan ju liksom sådana saker som negationer, att inte kan liksom försvinna för någon som man inte känner.
Mm.
Som man träffar en gång en timme. Så då, jag läser alltid igenom.
Har du blivit rejält felciterad någon gång?
Ja, men det har jag blivit väldigt många gånger tills jag började läsa dem. Och då får man ju liksom ofta se sina citat. Men man får ju inte se själva texten, kontexten. Så att citaten brukar generellt stämma nu för tiden.
Det där är så jävla konstigt.
Men jag som objekt då är omedveten om kontexten oftast. Mm. Så att vad jag kan uppfatta som, men det är väl ett okej citat. Liksom. Det är ju för fan bara 3 rader. Det kan vara i en kontext som är 50 rader.
Mm. Ditt citat är, ja det känns jättebra att vara igång igen. Och sen så står det precis innan, Oscar har precis börjat hajla offentligt igen.
Exakt, nej men det är ett lysande exempel.
Mm. Hur skulle du säga att allt började för dig?
Livet.
Ja, kanske.
Eller bara liksom, hur...
Ja, jag har någon gång lärt mig att man kan ställa en så öppen fråga. Den är riktigt bra, har jag fått höra. Mm. Hur började livet? Vad vet du om din födelse?
Jag är generationer från Solna, liksom Solna Sundbyberg. Så jag tror att jag är född där någonstans, på typ Karolinska.
Mm.
Och ja, är uppvuxen på den här sidan av stan, där vi befinner oss nu. Så det känns ju väldigt bra. Och höll mig väldigt mycket i Sundbyberg, olika delar av Sundbyberg. Fram tills liksom, en gymnasietid där jag började då bli intresserad av musik. Och intresserad av saker som hände utanför Sundbyberg. Och saker som inte var hiphop-relaterade. Och därefter har jag liksom levt i någon slags halvoffentlighet till och från. Mm. Ungefär. Det är mitt liv.
Bra. Snabb summering. Ja. Har du syskon och sådär?
Jag har en 2 äldre syster som heter Johanna. Så jag växte upp med min mamma och min pappa. Mina första 6 år och då med min stora syster. Och sen skilde sig mina föräldrar. Och sen skaffade sig min mamma en ny man. Så jag växte upp varannan vecka kan man säga. Fram tills jag typ flyttade hemifrån. Så syrran är väl den som har liksom varit med och bott med mig de där veckorna. Eller det, så här. Så vi är väldigt nära varandra.
Mm. Vem var du liksom i skolan? Du brydde dig bara om hiphop, sa du, eller?
Ja, men det var väl kanske mer så där när man började bli tonåring. Men i skolan var jag nog ganska populär, tror jag, vill jag inbilla mig själv.
Varför det?
För att jag var bra på sport.
Okej, vilka då?
Ja, men liksom fotboll, och jag höll på med löpning och tennis och fri längdhopp och allt sånt där.
Löpning, det var inte så långt va? Eller?
Jo, det var det. Jag tävlade i långdistans.
Okej.
Okay. Nej, men så att jag menar, det räcker ju typ när man går i eliten och börjar i skolan och går sina första år i skolan.
Mm.
Men jag var nog en ganska känslig person liksom, och var sen i min utveckling liksom, så här, i kroppen. Och jag får liksom börja få hår på bröstet nu. Så att jag var nog en liten man i en väldigt liten pojkes kropp. Så jag var nog ganska verbal liksom, så där. Men jag var ingen slagskämpe liksom. Jag fick prata mig fram.
Vad jobbar din mamma med?
Min mamma är lärarinna och håller på med SFI, svenska för invandrare.
Mm.
Och även hennes man. Så att det präglade min uppväxt jävligt mycket. För att hon och hennes man jobbade i de skolor som jag och min syrra gick i. Så det var ofta så att någon klasskompis gick iväg och gick på lektion typ hos morsans man eller sådär.
Okej.
Mm. Så att vi hade ofta liksom så här, hennes elever hemma liksom, hon hade bjudningar utanför sitt jobb där då, liksom, folk som var ganska nyanlända fick ta med sig liksom mat från sina hemland. Det var jävligt intressant grej för mig som barn.
Mm, det förstår jag. Fan vad speciellt.
Mm.
Var det så hon hade hamnat i det jobbet för att hon hade ett liksom socialt, vad säger man, patos liksom, eller?
Jag ska säga antagligen, för att hon var väl från ett sammanhang där alla blev liksom socialarbetare eller man skulle jobba med någonting sånt.
Okej.
Okay. Jag tror hon närde någon dröm om att bli reklamare.
Där man gör motsatsen. Ja.
Precis, så hon flyttade till Schweiz och gifte sig i Schweiz innan jag fanns, eller min syster fanns. Och testade att vara reklamare och jag tror inte det funkar. Och då, sen dess har hon jobbat med SFI och liksom studieteknik och sånt där.
Mm. Har du ärvt det där altruistiska draget eller vad man säger? Det använder ett svårt ord. Men...
Tänk på att jag bara är 29.
Ja, kan inte sånt. Alltså där man gör gott för världen. Jag vet inte vad man ska säga.
Men... Just det, men ett samvete.
Ja, men precis.
Nej, och jag skulle inte vilja säga att alla som är lärare har det som motiv heller.
Nej, jag tänkte mer att din morsa har det.
Just det, jag är inte så säker på att hon är rakt igenom godhjärtad. Utan jag tror bara att det är en karriär precis som vilken annan som helst. Liksom. Fast... Men att det var populärt kanske i hennes generation och umgängeskrets. Att hon hamnade där naturligt.
Mm.
Men jag tror inte att jag har ärvt det. Jag känner inget som helst ansvar för att liksom berätta vad som är rätt och fel och
göra världen bättre.
Nej,
faktiskt inte. Sparka på tigger och
ja. Nej, men jag har en kompis som heter Jonathan Johansson som också är artist. Och vi började umgås för några år sedan och han och jag har ofta just liksom diskussioner om det här, om man har ett ansvar som artist och jag lägger ord i hans mun, men han har väl liksom åsikten att man ska göra någonting bra av sina möjligheter. Och jag känner bara så här, nej, jag ska bara underhålla det till varje pris.
Det är ju lite, tangerar ju den här Håkan Hellström-debatten som jag egentligen inte har tagit del av, men som jag vet har varit liksom att...
Vilken då?
Ja, men att människor på olika kultursidor i kvällstidningarna tror jag har uttryckt liksom besvikelse över att han inte skildrar sin verklighet. Just. Att han inte pratar om bolån och, eller liksom köpa sommarstuga och så, utan att han skriver om liksom en romantisk, att han har ett universum liksom som, om man ska summera det så är det väl så här att vissa tycker så här att Håkan Hellström borde liksom skriva, alltså att han borde ta ett ansvar
och medan en röst för sin.
Ja, precis. Eller, exakt.
För Sveriges 40-åringar.
Ja, skriva om sin verklighet eller någonting sånt där. Medan det finns det andra laget som tycker att han kan få skriva om vad fan han vill.
Mm. Då är jag på lag nummer två.
Mm.
För att jag tycker inte det finns något sånt som helst liksom, ansvar att skildra sin verklighet. Man ska bara underhålla. Och jag menar, Håkan Hellström skulle inte ha förändrat folks liv om man satt med en regelbok, anser jag.
Mm.
Utan han förändrar folks liv för att han är en bra hantverkare. Han har sina koder och sina energier som han använder sig av, tror jag. Precis som de flesta som är duktiga. De har De har sin verktygslåda och det är den verktygslådan de använder sig av. Och den behöver inte bottna i saker som är sanna eller ens i riktiga känslor som man måste få ur sig. Nej. Utan det är ett hantverk liksom.
Mm.
Och han är jävligt bra på det.
Verkligen, de diskuterade den i en Varg söker sin podd som jag kan rekommendera.
Ja.
Alltså när de drog paralleller till Taube, att liksom Taube hade ju också ett, han har ju förmodligen ett ganska gott liv, men han skrev ju ändå liksom om att åka ner till Sydamerika och lägga med horror och så.
Yeah.
Liksom. Ja. Det vore ju också tråkigt ifall man var tvungen att göra realistiska grejer. Alltså så här, att man bara fick sjunga om att man betalar in räkningar och...
Precis, jag håller med dig. Men det man kan konstatera 2013, tycker jag, är att vi alla liksom älskar och hatar alla män som iklär sig ett underifrån, ett utanförskap och ett underifrån perspektiv. Liksom. Så att jag var till exempel på Bruce Springsteen-konserten som var den första då, som var förra fredagen. Min farsa hade gett mig det i julklapp. Och jag gick dit med alla 40-talister i släptåg. Ganska nära där jag är uppvuxen, i Öre, i Sundbyberg. Och fascinerades över just den grejen att det sitter en mångmiljonär, kanske till och med miljardär, och sjunger om New Jerseys liksom, arbetarklass.
Mm.
Som han såklart inte har varit en del av på 30 år.
Mm.
Men vi, jag ska inte säga ja, men jag säger vi, älskar det.
Mm.
Och jag vet inte om det liksom... Varför man ska problematisera det. Om man ska liksom kräva att Håkan Hellström och Bruce Springsteen börjar sjunga om sina miljoner. Jag förstår inte det.
Nej, då tappar han ju också relevans för alla. Ja,
men däremot är det viktigt att det, tycker jag, att det får komma fram andra hjältar. Andra människor som får ljuga sig till sina miljoner.
Mm.
Liksom.
Mm.
Såklart.
Mm. Jag återkommer till det faktum att du har blivit intervjuad flera gånger redan idag. Är det så att du redan nu, alltså nu är du väl precis i början av den här skivlanseringen.
Just det.
Är det så att du redan nu har börjat tröttna på dina svar?
Jag tycker jag är ganska bra på att svara. Jag tycker om att prata och jag har ett behov av att få förklara vem jag är, tror jag. Men jag kan bli trött på det, liksom rädslan jag har för journalister generellt, och rädslan jag har för media, att man kan träffa en journalist som man känner att man har värsta vibben med och liksom dricker kaffe med och har det trevligt och pratar om fotbollsmatchen igår. Och sen så får man ångra det sen. Det kan jag tröttna på. Men mina svar tröttnar jag inte på. Jag njuter av att svara.
Ja, vad roligt. Nej, för det tenderar väl kanske så för dig mer än för... Eller ja, för vilken artist som helst egentligen, antar jag att man får ungefär samma frågor.
Precis. Och det där är en nöt att knäcka, hur man ska göra. Ska man svara exakt samma sak varje gång, då får man fram det svar man vill ge. Eller ska man liksom förvirra, eller ska man...
Ljuga. För att göra sig intressant, ja.
Faktiskt, jag var med i en grupp som heter Maskinen. Och liksom, vi startade upp det 4 snubbar. Och hittade på namnet, hade släppt någon låt eller två. Och sen åkte vi till Oslo för att göra vår första spelning. Och blev tagna på jordens allvar av norsk press som tyckte att det var samhällsomstörtande och spännande. Och vi kokade ihop liksom en idé om att vi skulle vara hemliga. Och det var Frej Larsson då, som är en av rapparna i Maskinen.
Mm.
Som drev det framåt, att vi ska vara liksom, Daft Punk är hemliga, vi måste vara hemliga och sådär. Så vi gjorde en hel pressdag i Norge som vår första gången vi gjorde intervjuer där vi bara ljög. Det var ganska kul.
Mm. Men ni var inte maskerade eller så?
Vi var inte maskerade, men jag är inte med i gruppen längre. Men då vi pratade om för oss som att vi var 100 pers. Liksom. Och det var jävligt, det gjorde en jävligt avslappnad och känna så här. Det är ändå ingen som skriver sanningen. Och man får ändå inte de frågor man vill ha. Så fuck it, vi säger att vi är 100 pers.
Mm. Ja, roligt. Frej Larsson har ju rykte om sig, men vi ska inte prata om honom förresten. Förlåt, det var inget.
Nej, vi kör.
Nej, men han skulle ju vara så fruktansvärt otrevlig.
Han är en udda fågel, kan man säga.
Mm.
Jag har haft mina duster med honom, men vi är väldigt olika, typ.
Mm. Var det därför du lämnade?
inte alls, utan jag ville börja sjunga liksom, och de tyckte det var, min typ av musik var det tråkiga som fanns.
Mm.
Liksom. Men vi är svinbra kompisar, jag Herbert Munkhammar och Magnus Lidehäll, det var de två andra förutom mig och Frey. Vi är supertajt och jobbar ihop hela tiden.
Är det de två som är ansiktet?
Nej, det är en rörare där, men Magnus Lidehäll är Sveriges kändaste okänding. För han är världens musikexportör från Sverige. En snubbe som är född 85 och som gör världens karriär som producent och låtskrivare. Och har gjort massa Britney Spears-grejer. Och... Men han hoppade också av maskinen. Och sen har man Herbert Munkhammar och han är fortfarande med i maskinen och har även gruppen Ansiktet.
Just det, jag fattar. Hur började... Ja, men berätta om musiken. Liksom, när kom den in i ditt liv och hur...
Jag hade inga drömmar om att bli artist. Jag hade aldrig någon tanke på att leva på det.
När pratar vi om nu? När är vi?
Liksom någonsin.
Okay.
Fram tills att jag egentligen för några 2-3 år sedan som jag fattat att shit, jag jobbar med det här.
Okay. Vad ville du bli då?
Jag ville bli lärare, tror jag.
Okej, speciellt.
Ja. Nej, men jag började hålla på med beatbox som barn innan jag visste vad beatbox riktigt var.
Okay.
Men inte liksom så här cool Bismarcky beatbox utan någon egen variant. Så att jag var intresserad av.
Hur lät det?
Ja, men sådana gutt, okay. Liksom, ljud, smask. I alla fall, jag började hålla på med rytmer som jätteliten och sen så ville jag spela trummor. Men trummor låter jävligt mycket så att jag fick sitta med någon tråkig jävla så här plastmatta som man spelar på.
Mm.
Till slut fick jag ett trumset och började ta sådana lektioner. Så jag liksom är en produkt av Svenska Musikskolan som jag älskar jävligt mycket. Och sen så var det töntigt att spela för musikskolan och man började hålla på med andra saker. Och då upptäckte jag liksom hiphopmusik när jag gick i så här, 3-4 och var verkligen ett barn.
Vad lyssnade du på då?
Cypress Hill hade precis blivit liksom ganska stora i Sverige. Och Naughty by Nature och...
Vilket år är du född? 70 eller 80?
Jag är född 83.
83, okay.
Så att jag var ju liksom ett barn som törstade efter att lära mig om hiphop. Typ. Mm. Och det fanns bara liksom massa skateboardkultur som var stor. Men jag var intresserad av hiphop så jag började scratcha på min farsas Peps Persson-skivor typ.
Mm.
Han var orolig för att nålen skulle gå sönder. Ja, men liksom hela den grejen. Och sen när jag gick i nian och jag var, vad är man då? 14-15.
Mm.
Då fick min mamma en sån här hem-PC. Och i samma veva så var vi ett gäng snubbar som började rappa tillsammans på svenska. Jättedåligt och det var en jävligt så här, udda samling folk. Det var en asiatisk kille som var, han var adopterad men kom ursprungligen från Vietnam tror jag. Och sen så var det en till väldigt liten försynt kille och sen så var det jag och min bästa kompis Micke. Och vi började rappa och liksom spela in på den här hem-PC:n då. Så det var så jag började och nu är liksom den ena av dem, den lite mindre killen, han typ jobbar på posten och den andra killen är död tyvärr. Han gick bort jättetragiskt för några år sedan. Och min bästa kompis Micke då, han väntar sitt andra barn. Så att ja, det gick väldigt olika för den lilla rapgruppen kan man säga.
Mm. Vad hette ni?
Vi hette väl typ SBG typ som vi bär. Ja men.
Okej. Okay.
Så det var det. Det var så jag började.
Och sen fortsatte det.
Sen alltså fortsatte det. Så vi hade vårt liksom crew och vi målade lite graffiti och ja, men gjorde hela den förortsgrejen.
Mm.
Att man var jävligt stolt över Rissne då som ligger ganska nära här där vi hängde runt. Och sen började jag gymnasiet inne i stan på en, ett ganska fint gymnasium som heter Viktor Rydbergs gymnasium.
Hur kommer det sig då?
Ja, min morsa jobbade i den skolan där jag automatiskt skulle hamna som heter Lötskolan. Och jag var inte så sugen på att gå i gymnasiet och träffa på min morsa varje dag.
Nej.
Och då var det nytt med liksom friskolor. Så då var de så här, ja men vi fattar, du vill inte hänga med morsan varje dag. Så fick jag gå inne vid Odenplan. på är,
det, är det någon privatskola? Nej.
Ja, men det är en friskola. Det är, nu känns det som hälften av alla typ Stockholms ungdomar går i friskolor.
Mm.
Men då var det nytt. Och jag hamnade i ett sammanhang med liksom helt andra typer av bakgrunder. Så där. Och då träffade jag Daniel Adams-Ray.
Mm. Var det en överklassskola?
Ja, det var det. Ja. Absolut.
Men du är en medelklasskille?
Absolut.
Mm. En katt bland de hermelinerna?
Ja, men lite så.
Mm. Daniel Adams-Ray däremot? Han?
Nej, det ska jag inte säga. Utan vi var väl snarare att båda vi var lite udda fåglar. För han var, hade en väldigt så här, kände en stark tillhörighet till Kenya där han bodde sina första 9 år.
Mm.
Och jag kände mig som liksom skolans hårdaste kille. Typ.
Var det det?
Absolut inte. Men jag hade inte Lacoste-tröja typ. Så vi fann varandra ganska snabbt och började spela in låtar.
Mm.
Också på så här hem-PC.
Hette ni Snook från början?
Nej, vi hette Nordica och rappade på engelska.
Mm. Finns det demos kvar?
Ja, jag har inget på mobilen med mig, men det finns nog något.
Mm.
Så vi började därifrån som vänner och som liksom lite så här konkurrenter för att hans liksom Lidingö-gäng kom inte överens med mitt Sundbybergs-gäng och det gjordes disslåtar fram och tillbaka. Så.
Mm.
Men vi blev goda vänner och sen ja, men började vi spela in låtar och liksom internet var, jag ska inte säga att det var nytt, men det var, började bli allmän egendom. Så man hittade andra runt om i landet som också höll på.
Mm.
Och man kunde få börja åka ut och spela i Dalarna och Uppsala och Göteborg och på fritidsgårdar typ.
Mm. Och då var ni, gick ni fortfarande i gymnasiet?
Mm, det var precis, det var i slutet av gymnasiet. Så det, vi åkte runt på helgerna och träffade andra som rappade och höll på med, vi battlade mot folk liksom. Man, det var ett jävligt kul men annorlunda umgängssätt att man träffade folk, andra liksom killar och tjejer som man blev polare med och drack folköl med. Men som man efter en timme började liksom förnedra allt vad man kunde.
Mm.
Och det där kan jag sakna. Jag kan tycka att det är världens bästa umgängsform.
Mm.
För att man liksom avväpnar varandra direkt. Och inget är för taskigt att säga.
Det låter ju också som att det måste vara otroligt utvecklande.
Alltså det just, man stod ju liksom kö ofta bakom scener i nya städer. Med en ganska fientlig publik eftersom man var, vi var stockholmare.
Mm.
Så då stod man liksom i fysiska köer och skulle få gå upp då och möta någon annan. Och ofta då folk från, som bara kom från staden man var i.
Mm.
Så man hade allt emot sig. Och det var jävligt utvecklande. Liksom. Mm. Jag vet inte om jag var så bra, men jag lärde mig mycket om egentligen text för, snabbt textförfattande.
Mm.
På det sättet.
Har du nytta av det nu? Du verkar ju otroligt produktiv.
Ja, det har jag nog faktiskt. Att man, just det där att man har en slags lexikon av rim i huvudet sedan den tiden.
Ja, fan vad roligt.
Mm.
Och när, liksom, när smällde det för...
För Snook?
Ja.
Ja. Vi byggde någon slags following liksom då på grund av alla de här fritidsgårdsgiggen och att det fanns Napster och folk laddade ner våra demos där. Så att i media smällde det väl när vi släppte den här härliga låten Mr. Cool 2004. Mm. Men vi hade ju liksom 100,000 lyssnare innan dess.
Mm. Varför säger du den här härliga låten?
Nej, men för att det är väl inte min favoritlåt nu kanske.
Men är det så att du skäms över den?
Ja, det gör jag.
Gör du det?
Ja, det tror jag. Mitt svar brukar vara att jag inte gör det. Och jag är så stolt över liksom allt gjort. Men sanningen är att jag hade nog gärna väntat några år innan jag utsatte mig för att bli hyllad och bespottad.
Mm. Typ.
Det var jävligt omtumlande. Mm. Liksom.
Alltså, jag vill bara skynda till den låtens undersättning. För jag tycker det är en väldigt, väldigt bra poplåt.
Ja, tack.
Och jag tycker inte att du ska skämmas över det. Men jag förstår också att ni var inte så kräddiga.
Nej, men exakt. Och det ville vi ju vara. För vi tyckte att, eller vi var medvetna snubbar med liksom duktiga och snälla och liksom utbildade och tuffa, tyckte vi. Men vi fick inte alls det mottagandet. Man insåg att så här, undertonerna som vi tycker finns, de går inte alls fram här. Liksom. Humor ska man inte leka med för mycket.
Mm.
Så att jag har nog lite komplex för den tiden.
Mm, jag förstår.
Fortfarande, faktiskt.
Mm. Har inte det, tycker jag.
Nej. Jag jobbar på det.
Ja. Men jag såg också Niklas Strömstedts föreställning häromdagen. Och han sa så här, ja, men man kan inte hålla på och skämmas för sina gamla låtar. De är ju som ens barn. Liksom. Mm. Och det var något fint i det. För jag kan ändå tänka mig att han kanske har väl ändå spänt bågen, så att säga, ganska mycket. Och jag tyckte det var befriande.
Han verkar vara en jävligt vettig snubbe. Och det är härligt att det känns som att han har gjort en hel omvändning i sin... liksom, publika image. Mm. Sådär. Att folk, vad är han? 50 bast.
Drygt, ja.
Och det är nu folk fattar att han är ett socialt geni typ, och värsta programledarbegåvningen. Och...
ja, exakt.
Och det finns något jävligt fint i det för en sån som mig, som liksom är 20 år yngre och kanske är Niklas Strömstedt om 20 år.
Mm, vet. Kanske, ja.
Vem vet. Mm. Men att det kan finnas en rond två där man, där folk upptäcker den vid 50-årsåldern.
Mm. Ja, det är ju...
men han har helt klart en poäng. Jag ska ta till mig det.
Mm. Från Mr. Cool till att du liksom solo-debuterar.
Just det.
Ja, kortversionen. Vad hände?
Kortversionen. Ja, men jag och Daniel var ganska osams mycket.
Mm. Det har framgått.
Det har framgått. Ja. Ja, men vi var samtidigt väldigt bra vänner. Men man tröttnade på varandra. Det var så jävla... vi upplevde det som slitigt. Det var också... man hade ju ganska knappa förutsättningar och satt i... vi tjänade inte så jävla mycket per spelning. Så man fick ju helt enkelt slita sig fram. Liksom bygga sin scendekor själv. Och... men det var liksom... vi byggde en studio där vi fick bila bort berggrund. Men liksom... det tog aldrig slut. Det var verkligen... det kördes liksom. Mm. Och vi var med varandra dygnet runt. Så vi tröttnade på varandra. Vi gjorde en skiva till som jag tycker är riktigt bra. Som heter Är. Kom 2006. Och sen så ville jag liksom utveckla låtskrivandet. Mm. Som jag hade hållit på med. Och jag hade producerat låtarna och ville producera åt andra.
Mm.
Och Daniel var liksom jättedriven vad det gällde kläder. Och... hade liksom reklamar ambitioner. Så det var bara så här, vi gick åt varsitt håll och jag kommer inte ihåg vem fan det var jag jobbade med. Det var typ Petter eller något sånt där som jag började jobba med. Jag började även då hålla på med maskinen. Vi startade upp det som en kul grej.
Mm.
Och precis samtidigt som det här så började jag jobba med Veronica Maggio som jag hade träffat på så här. Jag tror vi hade, ja men vi gjorde den här gig ihop och jobbade med samma människor. Och det var väldigt kul, så då la jag på något sätt alla små projekt åt sidan och vi bestämde oss för nu jävlar gör vi en bra skiva. Så då var jag kvar i samma studio som låg på Gärdet och vi satt liksom över ett år, hon och jag, och gjorde den skivan som inte, och vinnaren är. Och det var skitfett. Och efter det så hamnade jag i någon lite så här, vad fan ska jag göra nu? För jag hade liksom... det är jobbigt att erkänna, men jag hade ändå gått runt och fått massa uppmärksamhet från 19 års ålder. Och sen så helt plötsligt så var jag förpassad till producent. Ja, men precis. Och det, så att det var ju barnsligt av mig att känna mig. Jag kände mig nog lite bitter och så. Ja, men vad fan. Det här är mitt livsverk, den här skivan som precis har kommit och allt sånt där. Så då hade jag en period där jag inte var produktiv alls och... efter att den skivan hade släppts.
Mm.
Så då, ja, hängde jag runt och kröka. Hade stökigt. Och sen började jag jobba på en egen skiva. Själv i en källare som då låg... eller då var det en källare på Östermalm. Under Finska institutet i ett hus på Snickarbacken.
Mm. Mm.
Och där satt jag morgon till natt. Med ett piano ganska likt det som du har bakom mig. Och gjorde min första skiva så här, och experimenterade med att sjunga.
Mm. Det blev ju bra, får jag säga.
Jag gillar den.
Mm. Men kände du där liksom och då att så här, ja, men det är ju det här jag ska göra?
Nej, jag känner inte det än och jag tror aldrig jag kommer känna det. Det är så här, jag vill gärna tänka på det som att den moderna människan testa många olika karriärer. Man har många olika liv under ett liv.
Mm.
Och fan, jag kanske blir lärare eller kanske startar upp Snook. Eller jag kanske, jag vet inte, börjar intressera mig för dansmusik.
Mm.
Jag vet inte, jag känner inte att jag hittat rätt eller fel. Jag bara kör liksom.
Jag såg någon intervju med dig som... Jag kommer inte ihåg vad den heter. Petra bla 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 bla. Från någon stimgrej.
Just det.
Eller så. Där ni pratade om från och med du. Mm. Att det var så här att den hette typ 83 i din dator.
Ja, det stämmer dessutom att den hette 83.
Ja, det betyder att du hade du skrivit 82 andra låtar fram till dess.
Och innan det, precis. Jag gör liksom mappar. När skiva är klar, då stänger jag mappen. Och då brukar det ligga liksom 200 prylar där i. Så att den här mappen då som påbörjades när jag började sjunga själv, då var från och med du nummer 83. Och jag tror den mappen stängdes på 151 eller något sånt där.
Okej, okay,
precis.
Och nu för nya skivan så hörde eller läste i Gradvalls text att du hade skrivit typ 200 låtar till den.
Precis.
Men har du, alltså när du säger att du har skrivit 200 låtar, har du skrivit 200
låtar?
Nej,
jag säger ju ogärna att jag har skrivit 200 låtar. Utan utan jag gör bara skisser. Liksom. Jag sätter mig och gör en trumloop och sen så gör jag lite ackord. Och sen så bara, ja men fan, det här är ju en refräng, nynnar inåt. Och ibland är det en 4-minuters grej, ibland är det en loop på 20 sekunder.
I samma intervju så säger du också att du tycker att refränger är överskattade.
Mm, vad tycker du?
Nej, det tycker jag nog inte. Jag gillar refrängen. Men jag gillar framförallt att tänka på refrängen. Nej, jag skojar bara. Men, jag vet inte. Jag har inte tänkt på det i de termerna.
Nej, men det gör man nog kanske inte.
Men från och med du har ju en refräng.
Ja, fast den, jag avslutar egentligen bara den på det man kallar för ettan.
Okej. Okay. Mm.
Och sen så kommer det gitarrslinga och det är refrängen. Så den var ju så här, jag hade precis signat med Universal Music, som är liksom jätten i musikbranschen. Och så hade jag gjort en licensdeal, vilket innebär att jag äger musiken själv, men jag hyr ut den till dem.
Okay.
Men jag har en skitbra relation till dem och kände massa folk där sen tidigare, när jag skulle släppa till exempel Från och med du. Men fortfarande var det så att de bara, men den har ingen refräng. Alltså det går inte, du vet. Och det låter kanske som en så här hjältesaga i efterhand, men det var verkligen så här. De sa, det här är inte en singel. Och sen sa min syrra bara, jo men det är en singel. Mm. Och sen såklart att det var en singel.
Mm. Med risk för att framstå som jag vill liksom blåsa upp rök i din rumpa, så kan jag väl säga att jag tycker ju den är inget mindre än ett mästerverk.
Tack.
Och det kanske jag har fått höra några gånger nu. Men...
Nej, men jag behöver höra.
Ja, vad kul.
Mm. Faktiskt, så jag tackar ödmjukast för det. Mm.
Men för den är inte minst coolläge på den, att du skäms över den.
Nej, absolut inte. Nej, det var verkligen ett så här, jag ser det som liksom början på min riktiga musikkarriär. Var när jag hade en del låtar som var schyssta. Men så hade jag den låten som jag tyckte var fantastisk. Och jag trodde på den hela tiden. Jag var helt säker på att det där var fet låt.
Mm.
Men jag presenterade den låten för P3 för att jag ville vara med på P3 Guldgalan. Och de var ju så här, vet inte. Och det är något som jag i efterhand är väldigt stolt över, att jag känner så här, ja men jag stod på mig, jag sa att den där låten kör vi på, och så vart det fett.
Mm.
Så det gäller verkligen att, jag märker det även nu när jag ska välja singlar, att tycker man att det är fett själv så kommer andra också göra det.
Mm.
Det är ganska betryggande känsla.
Mm. Den nya skivan är klar.
Ja, den är klar. Vi mastrade för en vecka sedan.
Ja. Hur är den?
Jag vet inte faktiskt. Spretig och bra. Skitbra. Den är mycket bättre än den första. Och jag hoppas att det blir en skiva där typ folk skummar igenom den som man gör på Spotify. Och sen att typ de flesta kan hitta en låt och typ dra till en spellista. Eller sin egen spellista. Det är lite en sån skiva. Jag tror inte det kommer finnas någon som bara, varenda låt är precis min musiksmak. Det är inte Bruce Springsteen Born to Run-skivan.
Nej.
Där alla låtar är bra av samma anledning. Utan det är olika genrelekar.
Har det att göra med att du har jobbat med den så länge?
Nej, jag gillar att jag tar mig rätten att göra så. Typ. Mm.
Det är väl också ett modernt sätt att se på det kanske? Att albumet lite grann är dött?
Ja, men det är verkligen ett album. Och jag har jobbat med det som ett album med mellanspel och hit och dit och noggrann låtordning. Men samtidigt, jag sitter inte och... Jag vill höra musik i olika genrer. Och jag tycker att svensk musik kan vara jävligt endimensionell på det sättet att det är så här... Ja, men här är en elektropop-akt som sjunger på engelska. Mm. I ungefär det här tempot. Och jag ville hellre bara så här testa olika genrer. Så på skiva 5 kanske jag hittat så här, det här är vad jag borde göra. Och sen börja älta det.
Mm. Rappar du?
Det händer. Fast jag spelar inte in det längre. Jag rappar i duschen.
Okej, gör det?
Ja. Faktiskt.
Men när kommer du göra det på skivan igen?
Jag tyckte jag var så jävla bra på rap. Och jag och Daniel tyckte det. Liksom. Vi var så intresserade av det. Men fan vad det har kommit många som är bra nu. Det var liksom, när vi slog igenom så gjorde vi det för att då räckte det med att kunna rappa lite snabbt typ. Och vi hade liksom, hade inget bra tonläge eller var inte så on point jämt. Men liksom de sista åren så har det kommit på riktigt så här 150 stycken som är fantastiska.
Svenska rappare?
Ja, så det är liksom den mest...
Säg de. 150.
Alla 150. Den svåra 150-ande rapparen.
Mm.
Nej, men bäst just nu tycker jag är stor. Mm. Som alla borde kolla in. Också, det finns en snubbe som heter Rickard Busy. Rick Schizo. Som, ja, men en snubbe som har figurerat länge. Och som inte säkert att han blir liksom Grammys-vinnare. Det vet man inte. Men jag tycker han är fantastisk. Så det är de två som är typ aktuella just nu och är fantastiska.
Mm. Har du gått i terapi någonting?
Ja, det har jag gjort.
Varför det?
Jag hade en bra uppväxt, men jag hade en uppväxt där saker... Det tog väldigt lång tid för vår familj att hamna rätt, tror jag. Liksom, det var en jävligt uppslitande skilsmässa och liksom, vad säger man, efterdyningar. Efter det som tog väldigt många år att liksom komma till rätta med. Att alla skulle hamna i harmoni. Och jag skulle säga att det var därför som jag började gå i terapi. Mm. Jag hade en kompis som jag spelade med som gick till en terapeut och rekommenderade mig att göra det. För att jag hade börjat svimma och liksom få panikångest.
Oj, okej.
Så då var det inget, det var så här väldigt fysiskt. Jag gick ner för gatan och bara, boom, svimmade.
Wow.
Så det var på något sätt som att checka in sig själv på sjukhuset typ.
Mm. Men fick du ordning på det där?
Ja, det fick jag absolut. Och jag rekommenderar alla att göra det, och även om man inte går omkring och svimmar typ.
Mm.
Men det är klart att det är ju en lyxprodukt. Jag la ner 150 000 på det för att jag kunde göra det. Och det är helt sjukt. Vilken, det är för fan som liksom städhjälp egentligen, terapi.
Mm.
Och
det är städhjälp, kan man ju säga.
Och jag kan tycka att det finns något så här djupt orättvist med det där och djupt osympatiskt liksom med att söka sig till, jag vet inte, jag ryser lite inför det faktum att en person med mycket pengar, eller i alla fall hyfsat med pengar, kommer på idén att gå i terapi och söker sig till terapi och genomför terapi. Men liksom, man kanske inte ens kommer på den idén om man ingår i ett annat sammanhang.
Nej, ja, just. Mm. Då får man skjuta heroin istället.
Ja, men exakt.
Mm.
Jag tror i och för sig det är dyrare.
I längden är det.
I längden.
Ja, exakt. Tror du på Gud? Tror du på Gud? Nej.
Nej. Verkligen inte.
Vad gör du när du inte jobbar?
Nu spenderar jag mycket tid med min flickvän. Vad gör man? Svaret på frågan är nog att jag har liksom på min laptop där jag gör musik. Då har jag liksom en mapp som heter musik och det är där musiken hamnar. Mm. Och sen har jag en som heter livet. Och den har innehållit 3 filer, livet, mappen. Medan den andra mappen väger, du vet, sådär 200 GB.
Mm.
Så jag har mina perioder där jag inte har något liv, om man ska vara ärlig. Och nu känner jag att jag har ett liv, för jag har i ett lyckligt förhållande. Jag hinner träffa min familj, jag hinner åka ut till Sumpan och vara med mina gamla kompisar. Jag hinner festa. Ja, festa ganska mycket. Tycker om att gå ut. Jag har en balkong som jag älskar, där jag odlar lite.
Knark?
Nej. Faktiskt inte. Nej. Det vågar jag inte. Men jag har ingen sån här, jag klättrar inte, jag gör inga såna liksom, det är forsränning eller surdegsbakning, inget sånt liksom.
Du tar inte bilder eller gör, nej. Kör, nej. Lagar komplicerade middagar?
Nej, alltså det är det här, eftersom vi pratade ju tidigare om att jag hade gjort 3 intervjuer idag, så känner jag så här, jag mördar den här intervjun, jag kan säga hur mycket som helst om musik. Och sen så får jag den frågan så här, ja men vad gör du annars då? Och så har jag inget bra svar, för att det tar så mycket tid att göra musikjäveln. Så.
Ja, men det är väl, om du trivs med det så är det väl fantastiskt.
Jag gör det. Och jag försöker inte uttrycka mig för mycket utanför musiken, offentligt eller så där, Twitter, för att kunna ladda musiken med mycket. Så om jag har drivit upp en kaprifol på balkongen, så försöker jag skriva om det istället för att twittra om det.
Ja, just det. Du instagrammar inte heller.
Nej.
Berättade du innan här. Har du Facebook?
Det har jag. Och jag har till en Instagram, eller det finns en Instagram där folk lägger upp. Det finns någon användare som heter Oskar Lindros.
Okej.
Men jag har inte kollat på den.
Du har inte kollat vad du gör där?
Nej. Men jag har Facebook.
Vad har du för planer? Vad har du för sommarplaner? Jag tror den här kommer ut i juni.
Okej, den kommer ut i juni. Jaha, jag tror de kom typ direkt.
Ja, men du vet, jag gör så många intervjuer nu. Ja. Jag gjorde 2 igår och jag har gjort 2 idag.
Är det sant?
Ja, jag vet.
Förut gjorde du en.
Jag låg väldigt... men nu har jag fått så många intervjuer. Så att, jag har ju bestämt att jag ska gå upp till 2 avsnitt i veckan i sommar. Jag ska konkurrera ut den här jävla sommar. För att... Som hämnd för att de inte frågade mig om jag ville sommarprata. Jag är ju jättespännande. Det finns en resa här som Bibi Rödö missar. Har du sommarpratat?
Nej.
Har du blivit tillfrågad?
Nej.
Känner du ett styng av missnöje för att Daniel Adam Frey har fått sommarprata?
Ja.
Ja.
Absolut.
Hör du det, Bibi Rödö?
Ja.
Vi är jävligt bittra här ute.
Ja, fan vad vi hör det för jävligt.
Ja.
Nej, men det kommer väl någon gång.
Den dagen
jag pratar om ångest.
Ja. Skitsamma, förlåt. Men vad hade du för sommarplaner, menar
jag? Jag måste uppfinna någon slags live-jul. Och så jag ska göra 16 festivaler. Och det blir ju ett, liksom, vi har inte hela bandet färdigt än i denna stund när vi spelar in det här programmet. Så att fram till sommaren måste jag få ihop den grejen. Och sen i sommar ska jag ju liksom förhoppningsvis underhålla 16 festivalpubliker. Och däremellan så jag är mycket på Gotland.
Har du köpt hus?
Jag kollar på hus där. Men min mamma och hennes man har fiskebod där jag precis kom hemifrån nu. Så fort jag är ledig så brukar jag dra dit. Och vad är den fiskeboden? Och planerar att göra så även i sommar emellan.
Jag fattar.
Jo, just det, fan, jag har en rolig grej jag ska göra. Säger jag när jag ska för en festival. Nej, men en privat rolig grej. Att jag träffar en tjej som har varit på Svalbard mycket. Så jag tror att jag ska åka till Svalbard.
Longyearbyen, eller vad heter den?
I don't know.
Ja, nej, jag tror det är huvudstaden.
Men har du hört talas om, fan heter det? Den heter Pyramiden. Det finns liksom en övergiven gammal rysk stad ovanför Svalbard. Där bodde en stor befolkning. Och det fanns liksom ett, vad ska man säga, någon slags bruk, en skola. Och sen så störtade ett plan med nästan hela befolkningen.
Åh fan.
Så att den blev liksom öde över en natt.
Wow.
Och den ser jävligt fascinerande ut. För den är liksom i fjälllandskap med så här ryska 50-talsbyggnader. Superångest mot superskön natur. Och sen ligger det, du vet, så här en fotboll kvar någonstans. Men liksom, det står en kaffekopp fram om man går in i en skola. Så dit vill jag verkligen åka.
Ja, vad coolt.
Och det är vid Svalbard.
Vi pratade lite om det faktum att du Eller du nämnde att du, så här, du hade ändå varit i någon form av offentlighet sedan du var 19. Mm. Hur är du med ditt liksom, kändiskap nu? Trivs du med det?
Alltså jag blir lämnad i fred på ett... Jag är nog rätt bortskämd. Och jag har konstruerat ett sätt att vara... Ibland vara offentlig. Liksom att skriva autografer och ta bilder. Och ibland vara helt anonym där ingen bryr sig i två år.
Har du något så här hel, alltså har du en maskering eller?
Jag hade sätt? Faktiskt under mellanperioden med de här skivorna så odlat skägg inte helt olikt ditt skägg.
Nej, jag såg det, du hade det på den här stimgrejen.
Ja.
Du klädde bra i skägg.
Ja, tack. Mm. Det var viktigt för min känsla av manlighet att kunna göra det. Så då maskerade jag mig lite och nu, man bor i Stockholm och här skiter alla i alla och tänker på sina egna karriärer och renoveringar, vilket är helt underbart. Så att jag lever inte i offentligheten när jag går runt på gatan. Det är lugnt för mig liksom. Mm.
Hur rik är du?
Märkte att jag slickar mig om munnen. Så här. Nej, men jag har bra med pengar och jag har haft det sen dess, sen jag var 19. Men jag har inte gjort av med några pengar. För att jag körde truck precis innan och bodde hemma. Och sen helt plötsligt började man göra gig och få in liksom 40 lax svart, du vet, helt plötsligt. Och då, de gjorde jag väl av med. Men nu ska sen vi har jag bara lagt på hög.
Nu ska vi höra så här, det är någon som sågar något. Ja, men vi är snart klara så det gör inte så mycket. Men du, vad gör du av med pengar på?
Jag, liksom, de jag har runt mig har inte några pengar. Vilket gör att jag blir vansinnig av det. Jag kan aldrig göra av med några pengar. Som jag och min tjej åker på semester så kör vi ändå mellanlandning 3 gånger, du vet. Så jag köper ingen första klassbiljett, liksom, även om jag kanske skulle kunna. Men jag gör av med pengar på mat och alkohol.
Är du miljonär?
Absolut.
Absolut.
Ja, men liksom...
Ja, ja. Men vadå, är du så rik så att du skulle kunna skita i att jobba resten av livet?
Ja, men det tror jag.
Oj.
Men det beror på grund av att jag inte gör av med några pengar. På grund av att jag liksom bara köper instrument, typ.
Mm.
Det är det enda, och det kan jag ju fan dra av.
Mm. Där jag handlade mickarna så har du väldigt gott rykte.
Ja, vad trevligt.
Jag berättade att du skulle hit idag.
Ja, vad trevligt. Ja, nej, men det var kaxigt sagt, men också lite sant, typ. Mm. Jag tror om man, de flesta som har egna företag som får lite snurr tar ju ut jävligt mycket lön, men det gör inte jag. Så att,
Vad röstar du på?
Vad röstar jag på sist? Så röstar jag på Miljöpartiet, tror jag.
Vill du rekommendera något?
Okej, okay, för att få lite motvikt till Kristoffer Triumfs värvet så tycker jag att man ska gå in på och kolla på lite dum radiounderhållning. Power 105.1 är den största så här, hiphopstationen i New York.
Mm.
Och det är liksom en blandning av skvaller, journalistik och svinintressanta hiphopintervjuer. Det kollar jag på. Jag missade inte ett avsnitt.
Ja, vad kul.
Av det. Så det är, om man är intresserad av hiphop ska man gå in och kolla in det.
Slutligen då, vem vill du att jag ska intervjua här i värvet?
Shit, det var inte jag förberedd på. Vet du vad jag tycker?
Berätta.
Du kan ju inte bara ha så här manliga artister, men jag tycker du ska ta hit Frej Larsson och ha en ordentlig fistfight med honom.
Mm. Ja, det låter spännande.
Mm.
Nu kommer jag avsluta intervjun då för att ta lite bilder på dig istället. Mm. Nej, vänta, vad fan, du, pianot?
Ja, pianot. Alltså, jag spelar ju gärna någonting.
Ja, kan du göra det?
Jag kanske inte kan spela och sjunga. Det är inte jag bra på samtidigt.
Nej.
Det är för mycket rap av en rappare för det.
Så, nu har vi tagit bilder. Bra.
Underbart.
Ja, då återstår vi bara för dig att take it away på pianot så rundar vi här. Tack för att du kom hit.
Tack. Eller vi tar i handen.
Ja, ja.
Okej, okay, då spelar jag en som heter Från balkongen som jag håller på med det. Det blir nästa från och med det.
Tack.
Tack väl.
Ja, men en liten rättelse då. Alltså jag blandade ihop två andra intervjuer under min intervju. Och det var ju när Oscar snackade med Petra Markgren Wangler, som hon heter. Legendariskt namn från P3 och så vidare. Konstigt att jag glömde det. Som han pratade om att refrängen är överskattat. Inte mig Gradvall. Jag ber om ursäkt för att det var lite otydligt. Och hörru, nu kan du alltså lyssna på Oscar Lindros skiva på Spotify. Just nu är mitt favoritspår kanske öppningslåten Kan jag få ett vittne. Och sen är det så att du vill se någon av de här festivalspelningarna, så kolla in oscarlindros.se för mer information. Så, nu var det färdigpluggat. Men apropå live, eller ja, jag ska plugga en egen grej. Det här är ju så himla magiskt. Alltså, rätt många av er har under Värvets levnadstid mejlat och föreslagit att jag borde göra intervjuer live. Och just det händer i sommar här i Stockholm. Det heter Talkshow och är en talkshow på Kulturhusets tak. Därav det kanske lite göteborgska namnet. Talkshow. Om ni surfar in på värvet.se så ska jag se till att det finns länkar där så att ni kan köpa biljett till någon av de fem kvällarna. Premiär den 26 juni 2000 med bland andra Soran Ismail och ett par till. Kanske Kristoffer Appelqvist tittar förbi också. Det vore ju fint på något sätt eftersom det var gäst 1 och 2, Soran och Kristoffer. Men det ska inte bara bli gubbar. Och sen rullar det på varje onsdag till och med den 24 juli. Då med bland andra Annika Lantz och Bianca Kronlöf. Men det ska inte bara bli tanter. Ses där helt enkelt. Ja, då återstår väl bara för mig att återigen tacka gänget bakom Sony Xperia Z för att ni gör Värvet till världens kanske allra roligaste och bästa jobb. Stort tack! Och allihop, vi hörs inte alls om en vecka som jag höll på att säga, utan på onsdag. Då kommer ett nytt Värvet med Liv Strömqvist. Som ni hörde under intervjun så är det alltså två avsnitt som gäller ett tag framöver. Jag hoppas att ni gillar det. Skriv och berätta varvet@triumf.se. Puss och kram, det var Annika Lantz som klippte. Nej, det var det ju verkligen inte. Det var ganska nära, ska jag säga. Alltså Lovisa Olsson med ett S och H. Nu lyssnar vi lite mer på Oscar, tycker jag. Jag hoppas det är okej, Oscar, att jag pluggar din låt här. Take it away.
20 rader hus mot samma grå. Juni sky skymmer stadens ljus. Härifrån man kan bara se fram till bron, bara fram till bron, bara andetag och ljudet från station. Men än finns hopp, än finns tid, större än vi är, nu lär vi aldrig bli. Vi kan dra, snå en bil, du är fri. Varje gård är en möjlighet från balkongen. Vi äger allt, våra ögon ser ifrån balkongen. Fotbollsplan vid ett järnvägsspår. Jag var dömd till vad jag såg, men jag såg allting därifrån, från balkongen.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.